Vi ska så gå vidare med nådegåvor ett slag till. Och vi kommer till Romarbrevet 12 där vi ska läsa verserna 6-8. Romarbrevet 12, 6-8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. De av er som har gamla bibelöversättningen ser att i den står det helt andra ting. Och man kan undra, får en bibelöversättning se ut hur som helst? Men det kan den till nöds få göra ibland, därför att grundtexten är ett, höll jag på att säga, ett virvar av satsförkortningar om jag minns rätt. Och så långt jag kan förstå så är den här nya översättningen bättre än den gamla. Det står verkligen talat om nådegåvor i grundtexten. Och vi förstår att det finns egentligen ingen gräns för hur många nådegåvor som kan finnas i en församling. Och vad vi kan få se som följd av de gåvor och tjänster som Herren på det sättet kan upprätta. Jag tänkte få uppehålla mig vid tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Men innan vi går dit så vill jag bara peka på den här gåvan att vara nitisk som ledare. Det är en skojig gåva. Det betyder inte att ha nådegåvan att klara av ett maximum av sammanträden per tidsenhet. Utan jag tror att det är något helt annat som åsyftas, och du kan se det framför allt hos personer som ska leda lovsång. Lovsångsledning är att stå som andlig ledare i en högst speciell tjänst. Men till det behövs också högst speciella gåvor. Bland annat tror jag gåvan att vara nitisk som ledare. Det är inte någon sorts perfektionism det här eller något ambitionsraseri. Men du vet att när man ska stå där fram och leda lovsång så behövs det en speciell form av framfusighet. En speciell form av frimodighet som inte är kötslig. Men som är en sorts kraftgärning det också. Att leda lovsång är också en profetisk tjänst. Att så att säga verkligen i sin ande förnimma vad det är som håller på att ske i den skara som man leder i lovsång. Att förnimma i sin ande vad Herren gör. Vad Herren vill säga, och man kanske får plötsligt uppmuntra till frambärandet av profetiska budskap, eller till att Herren vill att vi ska dela bibelord med varandra, eller att Herren vill att vi ska uppmuntra varandra till tillbedjan med egna ord och uttryck. Det är en fråga om att vara lyhörd både inför Herren och inför det som Herren gör med de människor man har framför sig. Men sen fordras det också en nitiskhet som ledare. Och det är någonting jag vill uppmuntra dig att bedja om. Vad du än står i för ledarposition. Om du är söndagsskollärare. Om du är bönegruppsledare. Om du är lovsångsledare. Att du får den, ska vi säga, lite smittsamma framtoning av framfusighet. Som inte är kötslig. Som inte består i att här kommer jag. Utan som på något lite lustigt sätt består i att här kommer Gud. Okej. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Ordet själavård förekommer inte i Bibeln. Det är ett ord som vi har hittat på själva. Men begreppet är nytestamentligt. Fast det i första hand kallas att förmana. Så att varhelst du stöter på ordet förmaning så sprider det sig en doft av själavård i Bibeln. Och detta begrepp är alltså högst påtagligt. Idag har det väl nästan blivit så här att begreppet själavård har fått en väl klinisk anstrykning många gånger. Det är omhändertagande av människor som prövat samhällets olika former för själslig upprättelse i form av mentalsjukvård och socialvård och så här. Och ibland så kommer vi kanske att se själavården som någonting som hela tiden handlar om ångest och depressioner och fobier och psykoser och vad det är. Och vi tenderar att bli en sorts psykiatriska specialfigurer. Men förmaningens tjänst är något större och vidare. Och vi ska se på det här problemet nu inte utifrån den ska vi säga relativt kliniska infallsvinkeln som vi hade i höstas när vi tog det här med själavård, utan vi ska se på det just som en tjänst av förmaning, för det är någonting som alla behöver, även om de aldrig skulle drömma om att gå och sätta sig i en psykiatrikers väntrum, därför att de inte behöver det. De sover gott om natten, de är glada på dagen och så vidare. Men de kanske ändå behöver förmaning. Och vi ska därför gå till Matteus 6 kapitel och 13 vers för att lite grann få en utgångspunkt för förmaningens tjänst. Så ska du se att skiljegränsen till det vi tenderar att kalla själavården är obefintlig. Men vi ser det här problemet nu från ett annat håll. Matteus 6 och 13. Vi hamnar då i Herrens bön. I nya översättningen står det så här: och utsätt oss inte för prövning. Och vi vet i gamla översättningen står det: inled oss icke i frestelse. Vi bläddrar ett blad bakåt, kommer till Matteus 4 kapitel där vi läser den första versen. Där det står om Jesus sedan han blivit döpt i Jordan. Så står det så här: sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. I gamla översättningen står det för att frestas. Och jag vill få ta upp det här. Därför att vi måste ha alldeles klart för oss, vem är det egentligen som frestar? Vem är det egentligen som gör vad i det här? När Sven Nilsson var här i januari och talade om Herrens bön, så var det många som kom fram och just pekade på den här bönen: inled oss inte i frestelse. Och sa det, vad står Gud för egentligen i det här? Det ska man väl inte behöva be honom om. Det är väl inte han som gör det. Därför att det låter ju på något vis som Gud och djävulen samarbetade. Och jag minns på den tiden jag själv var ateist, så tyckte jag att det här var ju ett typiskt exempel på såna här idiotiska självmotsägelser som gör att man bara kan lämpligen lägga Bibeln i sopnedkastet. Vi ska gå till femte Mosebok 13. Och där ska vi läsa de fem första verserna. Just för att vi ska få en klar bild av vad frestelse är för någonting. Därför att förmaningens tjänst måste stå i en relation till det som vi människor upplever som frestelse. Oavsett om sedan människan har olika former av behov av inre helande eller ej, så måste vi förstå själva grundsituationen, den som Bibeln kallar för en frestelse. Femte Mosebok 13 från början. Om en profet eller en som har drömmar framträder bland dig och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under verkligen inträffar som han talade med dig om när han sade: låt oss efterfölja och tjäna andra gudar som ni inte känner, så ska du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren. Ty Herren er Gud sätter er med det endast på prov för att erfara om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och av hela er själ. Herren er Gud skall ni efterfölja, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni höra. Vandringen i anden. Honom skall ni tjäna och till honom skall ni hålla er. Men den profeten eller drömmaren ska dödas, ty han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och förlossat er ur träldomshuset. Och han ville förföra dig till att överge den väg som Herren din Gud har befallt dig att vandra. Du ska skaffa bort från dig vad ont är. Här kommer nu en falsk profet. Och hans budskap, det är så falskt så att det kan vem som helst genomskåda det, för att det går ytterst ut på att vi ska känna andra gudar än Jesu Kristi Gud och Fader. Hans förkunnelse stadfästes med under och tecken, men det säger Herren, det ska vi inte bekymra oss allt för mycket om. Vi ska ändå ta avstånd ifrån denna falska profeten. Men så säger Gud ändå att han sitter inte i sin himmel och vrider händerna och säger oj, oj, oj. Där går Johansson, den här falske profeten, och han drar med sig mina stackars barn här och hjälp, vad ska jag göra? Och jag är ju alldeles maktlös och är det ingen som kan stoppa honom? Hur ska det här sluta? Inte alls. Utan Gud säger att det här sker med hans tillåtelse. Gud har ett intresse av att det här sker, säger han. Och det är någonting som vi ofta glömmer bort. För Gud säger att denne falske profet som det här står talat om, där han går fram, där blir det så att säga en sorts skiljegräns i församlingen, om vi nu får göra det till modern tid. Därför att där kommer det att finnas de som tar avstånd från den här personen, därför att de säger att det han säger är inte sant. Han predikar avfall ifrån Herren. Andra däremot kommer att ta det ganska lätt med det här med vilken gud det egentligen är som står bakom underverken, utan de är mer intresserade av underverken. Och då har det så att säga blivit en diagnos i församlingen. Församlingen har plötsligt delats upp i de som är intresserade av underverk hellre än av Gud och de som är intresserade av Gud hellre än av underverk. Och det är ganska viktigt att den diagnosen någon gång får ställas. Och så säger Gud så här: du ska ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren. Ty Herren er Gud sätter er med det endast på prov för att erfara om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och av hela er själ. Då river man sig i skallen och så undrar man, skickar Gud falska profeter? Det låter väl konstigt. Nej, det tror jag inte han gör. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men när det nu ändå kommer en falsk profet, ditskickad av denna världens furste, så låter inte Gud bara att det öppnas en fallucka i golvet så den här människan försvinner. Utan när han ändå står där i församlingen så sätter Gud församlingen på prov. När vi nyss läste detta med inled oss inte i frestelse och som det står i nya översättningen utsätt oss inte för prövning, så tycker man, ja men det här är ju två skilda saker. Men då är det så klurigt, förstår ni, att det ordet i grekiskan som vi översätter med frestelse eller prövning betyder båda delarna på en gång. Betyder både prövning och frestelse. Och då tycker man att ja, men då måste vi ju ha någon sorts nyckel så att vi ska kunna veta i vilket sammanhang ordet betyder prövning och i vilket sammanhang ordet betyder frestelse. Men då har vi missförstått det hela, tror jag. Därför att det här ordet betyder alltid både prövning och frestelse. Och jag vill få teckna den här bilden för dig. Allt som har med prövning och frestelse att göra är följden av att Satan är framme på ett eller annat sätt. Och det säger också Jakob i sitt brev. Vi kan slå upp Jakobs brevs första kapitel. Där vi börjar läsa i 12:e versen. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Alltså varje gång som Gud tar ett initiativ så är det alltid ljus. Det finns inga skuggor i det Gud gör. Ändå är Gud alltid inblandad varje gång vi blir frestade. Men frestelsen är någonting som djävulen levererar. Men varje gång som vi blir frestade, du och jag, så finns Gud med på ett hörn. För han är intresserad av hur du ska förhålla dig till den frestelse du är utsatt för. Jakob säger, blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och det är det som är vitsen med det hela från Guds utsiktspunkt. Han vill att du ska bli vars vilka begär du har i ditt liv. Därför att det vet vi allihopa. Att vår självkännedom på den här punkten är extremt dålig. Det är alla de här fliserna och bjälkarna och plankstumparna och vad det är vi har i ögat. De som sitter där men som vi inte ser. Och som vi kanske inte får se förrän vi kommer i en prövning eller en frestelse. Då har vi möjligheten att se vårt begär och ta avstånd från det, överge det, be Gud ta hand om det. Eller också har vi möjligheten att begäret vaknar och vi faller för det. Gud är ju givetvis intresserad av att ditt begär ska komma fram på ett sådant sätt så att du överger det. Djävulen är intresserad av att ditt begär ska komma fram på ett sådant sätt så du faller för det. Men lustigt nog, båda är intresserade av att ditt begär kommer fram. Som Herren skriver i 5:e Mosebok, den texten vi läste nyss, Herren sätter er allenast på prov. Därför att när djävulen frestar dig så prövar Herren dig. När djävulen frestar dig så prövar Herren dig. Det är därför det här ordet peirasmos, som det heter på grekiska, betyder både prövning och frestelse på en gång. Och det är därför som det ser ut som om Gud och djävulen samarbetar. Men det gör de inte. För du förstår, två stycken som samarbetar, de ska ha samma mål i sikte. Och det har inte Gud och djävulen. De har inte alls samma mål i sikte, utan de har rakt motsatta mål i sikte. Gud vill att du ska bli av med ditt begär och djävulen vill att du ska bli förslavad under det. Två helt skilda motsättningar. Men det ser ut som de samarbetar därför att båda är intresserade av att ditt begär inte ska ligga och slumra som någon sorts skogsbrand som kryper under mossan, utan det ska heller vara en ordentlig låga som man kan gå på och släcka. För mig känns det på ett sätt naturligast kanske att använda ordet prövning när man ser en sån här process ifrån Guds utsiktspunkt, ordet frestelse när man ser det från Satans utsiktspunkt. Ibland så säger vi istället så här att en frestelse, det är när man tycker att någonting, tänk ändå. Alltså frestelse är detsamma som en lockelse. Medan en prövning, det är någon form av lidande och något jämmerligt och så här. Så använder vi ofta de här båda orden. Men jag tror egentligen att en frestelse är en frestelse. Är en risk att avfalla från Gud. Vare sig så att säga djävulen arbetar med moroten eller med piskan. Vi tänker oss att du kommer in i en svår kris. Då tenderar vi att kalla det för en prövning. Bara därför att den känns så obehaglig. Men i den mån som den krisen kanske leder dig till att tänka så här att vad är Gud egentligen för en Gud som låter mig ha det på det här sättet? Ja, men då är det ju egentligen en frestelse. Det är en frestelse för dig att vända Gud ryggen. Att djävulen använder piskan och inte moroten, det spelar ju ingen roll, det är en frestelse i alla fall. Därför så tror jag att när vi ser det hela från Guds utsiktspunkt så är varje situation du befinner dig i en prövning. När vi ser den från Satans utsiktspunkt så är det en frestelse. Med den här insikten i bagaget så förstår vi att varenda situation vi kommer i, både sådana som är behagliga och sådana som är obehagliga, de innebär för oss alltid ett val. Varje situation jag kommer i kan föra mig bort ifrån Gud. Och varje situation jag kommer i kan föra mig närmare Gud. Lyckan kan föra mig bort ifrån Gud. För jag börjar att älska världen och det som är i världen. Jag börjar älska lyxen och bekvämligheten istället för Gud som gav lyckan och glädjen. Men det kan också vara så att medgångens dagar kan föra mig i armarna på Gud. Ju mer han välsignar mig, desto tacksammare blir jag. Desto mer hängiven blir jag. Desto mer benägen att verkligen bära Kristi lidanden blir jag. Lyckan har fört mig i armarna på Gud. Lidandet kan få mig att vända Gud ryggen och säga, hör du Gud, varför helar du mig inte? Eller vad är det här för några tokigheter? Och så här ska det väl inte vara, och det här står jag inte ut med, det tänker jag inte acceptera. Men lidandet kan också, samma lidande, kan få dig att kasta dig i armarna på Gud och säga, Herre, nu har jag bara dig. Tack och lov att du inte är sån här. Tack och lov att du är god. Hur jag än ansätts av svårigheter, kriser, lidanden och bedrövelser. Tack att vi har det bra ihop. Ja, det är du som väljer. Och varenda livssituation är en valmöjlighet. Somliga livssituationer har en väldigt utpräglad förmåga att leda oss antingen närmare Gud eller bort ifrån Gud. Men varje situation innebär egentligen ett val. Och Gud är lika intresserad som djävulen av att ständigt se till att du står i valsituationer. För att det ska bli uppenbart vad det är du egentligen väljer. Det kan du inte veta själv förrän du står i en valsituation. Och därför är det viktigt att du försätts i situationer där du måste välja. Om du ska välja att kasta dig i armarna på Gud eller om du ska välja att vända honom ryggen. Vi talar mycket om lidandets problem. Och det har slagit mig att vi talar aldrig om lyckans problem. Fast en lyckan såväl som lidandet försätter oss inför egentligen samma typ av valsituation. Och du kan få en väldigt bra bild för just detta att Gud har ett intresse i de här sammanhangen. Och det kan du få redan i skapelseberättelsen. För vi tänker ibland så här att ja, det var väl ändå eländigt att ormen frestade och allt det här. Ja visst. Men vem var det som ställde kunskapens träd mitt i lustgården? Ja, det var inte djävulen, utan det var Gud. Och det här, det sammanhänger med att vi är ämnade till att bli Guds avbilder. Gud är rättfärdig. Inte därför att han inte skulle kunna synda om han ville, utan därför att han inte vill. Herren kan göra allt vad han vill i himmelen och på jorden, står det. Han har ingen över sig. Han har ingen som tvingar honom att vara god. Han kan göra precis vad han vill. Men han har valt att vara god. Han har så att säga syndens alla möjligheter inom räckhåll, men har fullständigt avstått ifrån allt sammans. Och det är det som så att säga våra liv går ut på till en del. Det är en bit gudslikhet i våra liv som Herren på allt sätt vill få etablera. Vi ska kunna leva med syndens möjlighet och ändå inte synda. Och för att vi ska ledas fram till detta slutresultat så måste vi genomgå ideliga valprocedurer. Vi måste utsättas för möjligheten att välja fel så många gånger att vi till sist säger att nej, nu går jag inte på det här en gång till. Nu avstår jag från detta. För jag ser vad det leder till. Inte därför att jag bara har läst i en bok eller genomgått en god kristen uppfostran, utan jag vet av erfarenhet. Vi ska så titta i första Korintierbrevets 10:e kapitel. För där berättar Paulus, återberättar kanske ska säga lite grann av judafolkets vandring genom öknen. Och man kan tycka 40 år bortslösare till ingen nytta, gå där i sanden och traska runt. Oh nej, det var viktiga år. Det var år då man vandrade i anden, Herren ledde med eldstoden och molnskyn, och folket utsattes ideligen för prövningar eller frestelser. Rätt vad det var så kom man någonstans och så fanns det inte vatten och folk gnällde i höga sky. Rätt vad det var så hade Herren hållit liv i dem med det här mannat som tydligen smakade alldeles ljuvligt, och en vacker dag så tröttnade de och säger vegetarisk kost nu igen, usch. Den som ändå fick sätta tänderna i något riktigt kötsligt här. Och på många olika sätt så visade det sig att det finns människor som trots allt vad de har sett och varit med om så vänder de sig plötsligt bort ifrån Gud. Man kommer till det utlovade landets gräns och skickar in 12 spanare. Och de kommer tillbaka och 10 säger det att nej, det här går aldrig. Det är ingen idé vi ens försöker. Och 2 säger att har Gud sagt det så går vi väl in i ett härligt land det här. Och det är till sist bara de 2 som kommer in i Kanans land. Det skedde en sållningsprocess. Det var att de som till sist skulle gå in, de skulle ha fått bli så lösgjorda från sina begärelser att Gud kunde använda dem till något. Det handlar om praktisk helgelse det här. Nåväl, vi läser första Korintierbrevet 10 från början. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet i gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängel. Allt det som hände dem är exempel och det skrivs ned för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Här står det talat om att hela folket utsattes hela tiden för samma impuls. De åt samma andliga mat, de drack samma andliga dryck, de genomlevde samma öden. Men, säger Paulus, somliga stod och andra föll. Och den sållningsprocessen var en återspegling av ett val som de själva hade gjort i sitt innersta. Valet mellan att följa sina begärelser eller att följa Gud. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda, säger Paulus. Och så säger han också att det är så här för dem som vandrar i anden, så som folket gjorde då. Att de utsätts inte för övermänskliga situationer. Det är ingen idé att utföra en testning där så att säga testobjektet är chanslöst. Och så blir det heller inte. Utan testningen är sådan att det ska kunna visa sig vilka som följer begärelsen och vilka som inte gör det. Det är som pedagogerna kallar ett diskriminerande test. Ett test som skiljer agnarna från vetet. Det är inte ett test som sveper bort allihopa. Sådana testningar vill djävulen gärna ha. Sådana frestelser som allihopa faller för. Det sätter Gud stopp för. Säger Paulus. Det är skönt. Det får inte förekomma några sådana här situationer som det inte finns en gudomlig utväg ur. Människan ska alltid ha båda valmöjligheterna öppna för sig i varje situation när han tillhör Herren. Han ska kunna kasta sig armarna på Gud. Han ska kunna kasta sig armarna på djävulen. Det ska bli uppenbart vilket han väljer. I morse vid lovsångstunden så fick vi höra hur Herren utlovade ett härligt land fullt av mjölk och honung. Den här texten ur femte Mosebok. Och du vet hur det gick. Gud gav ekonomisk välsignelse. Och människorna började älska välsignelsen och inte Gud. Det är detta jag kallar lyckans problem. Det som vi är så ljuvligt omedvetna om. Också många kristna. För det brukar heta så här. Jag har fått en skär kadiak av Gud. Och eftersom jag har fått den som svar på bön så är det alldeles naturligt att jag ska behålla den för mig själv. Käre vän, du kanske fick den för att det skulle prövas vad du tänkte göra med den. Det faktum att man kan be till Gud om materiella förmåner är ju inte alls liktydigt med att det är Guds vilja med säkerhet att du ska vara rik. Herren kanske bara öser på dig för att du ska ösa vidare. Det ska bli uppenbarat i ditt liv om du älskar förmånerna eller om du älskar Gud. Den sortens bönesvar är en prövning. Ifrån Guds sida och en frestelse från djävulens sida. Halleluja. Så var det ju den gången. Och det blir den gamla vanliga processen. Först älskade man egodelarna och sen älskade man de andemakter som man i själva verket kastar sig armarna på när man vänder ryggen åt Gud. Och Gud måste säga, här har jag gett dem allt detta och de vänder ryggen åt mig. Och det var helt sant. De hade fått det av Gud. Men de hanterade det på fel sätt. De förmåner som Gud gav var en prövning. Gud prövade och Satan frestade och folket föll. Vi har haft framme det där med Judas. Han som hade penningpungen om hand. Jag är helt övertygad om att det var Jesus som hade förordnat honom till detta. Och den girigheten som gjorde att han knyckte ur penningpungen var också den som gjorde att han sålde sin mästare för 30 silverpenningar. Hans begärelse hade kommit i dagen. Gud prövar med en förväntan på att prövningen ska få oss att kasta oss i armarna på honom. Satan använder samma situation i förhoppning om att vi ska kasta oss i armarna på honom. Varje livssituation är en valmöjlighet. Detta är grundlaget för förmaningens tjänst. Att hjälpa människor att välja.